Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Sådär, då var vi tillbaka. Bagge och Brobacke podcast, avsnitt 35. Kul att vara här, David, eller vad säger du? 2022. Vi är redo, vi är taggade, eller hur?
Ja, verkligen. Det får vi verkligen säga.
Hur mår du?
Ja, nej, men det är bättre nu. Nu är det mer som en vanlig förkylning, kan man säga. Det var ju mådde rätt dåligt förra veckan, så att eller väldigt dåligt, så att det är skönt att det börjar ljusna lite igen.
Skönt att höra att du är på benen. Vi ska väl som vanligt dissekera marknaden, makro, index, valutor, råvaror. Det har hänt en hel del. Kan väl konstatera så här att de teman som vi pratade om förra året har väl spelat ut väldigt väl, måste jag ändå säga. Techslakt, räntor upp, råvaror upp. USA har tappat mycket här på slutet. Så att det är bara att konstatera och zooma ut och titta och se att det blev ju faktiskt riktigt rätt det där. Mycket av det vi pratade om. Men vi behöver inte lägga för mycket tid på det. Ska vi ta och köra en sån här recap, tycker jag? Du sammanställer ju alltid en trevlig liten recap. Och nu är det ju faktiskt, när släppte vi senaste avsnittet? Var det 15 december, tror jag?
Ja, stämmer.
Och OMX, även om det känns som det har hänt mycket, så handlas ju i princip på samma punkt. Vi gjorde en ny topp där in på det nya året och sen så har det gått ner. Men vi är egentligen där vi var, där vi spelade in, eller där vi sände sist.
Yes. Nej, man blir ju som alltid så går det ju otroligt snabbt på nedsidan. Framförallt i många mindre namn då. Även om vi hade den starkaste december faktiskt sen 2010. Efter förra avsnittet.
Fick in ett kraftigt julrally där.
Ja, det blev ju otroligt det väldigt starkt. Och även om det... jag själv tänkte liksom att ja, men det är klart det finns lite fallhöjd i början på januari här. Så är det ju... Man blir ändå... när det väl kommer sen så att säga, så är det ju väldigt många aktier som stängde på klara. Liksom all time highs eller var riktiga rallys i december. Som sen är ner liksom mellan 22-30%. På 19 dagar på andra sidan årsskiftet. Det är ju bear markets i väldigt många papper nu.
Så är det. Men sentimentet är ju en liten recap.
Ja, vi tar en recap. Det som har hänt då framförallt, vi hade ju några dagar lite i början där alldeles som var lite lugna. Sen kom ju Feds mötesprotokoll från decembermötet. Kom ju den 5 januari. Man kan väl säga så här att det är väl lite tur att de inte släpper mötesprotokollet samtidigt som de släpper så har sina möten, för att julrallet kanske inte hade blivit så pass starkt om man ser till hur det har reagerat på det här mötesprotokollet. Men ett håk är sådant. Marknaden är ju nu väldigt oroad för att Fed ska gå väldigt snabbt och kraftigt fram. Det är många som spekulerar i 50 punkters höjning som den första höjningen nu, som i så fall annonseras på FOMC nästa onsdag och med implementering i framförallt i mars då. Det är inte så jättetroligt egentligen med 50 punkters höjning. Det har man bara gjort en gång tidigare och det var under 2000. Men det var inte den första höjningen man gjorde, utan det var när man redan hade börjat sin hiking cycle. Och i ett av de stegen höjde man 50 punkter. Så att det hör till ovanligheten att Fed går så pass snabbt fram. Vi minns ju under coronakraschen, då sänkte man ju panikartat med 50 punkter. Och det fick ju väldigt, väldigt stora rubriker. Så att, att man skulle göra 50 punkter, ja... Det är väl inte helt off the table, men jag skulle tro att man kommer gå lite försiktigare fram. Men det får vi se nästa vecka. Det som har hänt då, det är ju att långräntorna fick en ordentlig skjuts upp på det här Fed-protokollet. Lite som vi har pratat om tidigare också, att räntan under Q1 här skulle upp mot närmare liksom 2% om inte annat. Nu är vi inte långt därifrån, vi är inne på 1,9. Det är ju rotationen på, fortsätter ju vara påtaglig får man verkligen säga. Growth, tech, bottenlöst, det är en del namn hittills i alla fall. Lite fiskkrokar idag i många mindre svenska namn i alla fall. Se om det kan vara första tecken på vändning där. Medan cykliskt, framförallt banker och primärt råvarurelaterat, har ju faktiskt gått riktigt starkt i år. Så att, nej, det är rotationen som fortfarande är den stora stötestenen för Q1. Och jag skulle tro att det kommer fortsätta vara så även kommande veckor. Och det var ju även under Q4 med för den delen då. Men absolut. Jag skulle tro att vi har ju då FOMC nästa onsdag. Väldigt centralbanksfokus fram tills dess. Vi har optionslösen nu på fredag. Saker och ting börjar bli ganska kraftigt översålda. Även på indexnivå. Inte sett. Vi hade lite påtaglig volym i USA igår. Men jag tycker ändå det saknas en sån här riktig panikdag. Med där folk på riktigt kastar in handduken. Och vi får de här riktiga stora staplarna med hög volym på nedsidan. Det har vi faktiskt inte haft på den här sidan årsskiftet än. Vi hade det i början av december senast som då satte botten den gången då. Så det är väl någonting jag sitter och väntar på för en kortsiktig trading buy. Och jag tror att när marknadens blickar nu börjar riktas mot rapporterna istället efter nästa vecka sen då, så tror jag ändå att vi kommer ha en varmluft på börserna under februari in i april. Men liksom tidigare så tror jag att vi går emot en större topp där. Men det vi har valt att spela, det är att vi har köpt in en del av det här riktigt utbombade grejerna nu då. Sista 3 dagarna. Och tror väl att det är där som den lite större studsen kommer. Men det är mer som en trade för ett par veckor snarare än att det är liksom ett långsiktigt för hela året. Utan att men jag tror man kan göra liksom en 10%, 10-15% i många namn då. Så det är väl den som vi är ute efter. Däremot så tror jag att det kommer komma ett nytt, snarare så att det kommer, skulle vi få ett lite mer growth rally här nu från kommande 2 månader säger vi. Så jag tror det snarare blir ett läge för lite mer långsiktiga konton för helåret i alla fall, att skala ner i den sektorn. För jag tror inte att, ser man grejer handlar så, jag menar det, framförallt i månadsgrafer, vad som sa till kollegan att ju längre grafer man tittar på, som jag tittar på, ju desto mer bearish blir jag generellt sett överallt. Månadsgrafer rullar över och sådär. Negativa divergenser och så. Men ju smalare diagram man tittar på, dagsdiagram, 4 timmars, 1 timmes, desto mer bullish blir man. Så att jag tror att det är väl lite det, lite den världen vi navigerar.
Om vi stannar i räntorna där, så kan påpeka det, jag har pratat lite om det här i podden, men 5-åringen har varit riktigt sån leading både för 10-an och 30-åringen. Och nu är vi, som du sa, uppe på nästan 2% i 10-åringen. Om vi nu ska titta på dina, eller så här, om vi tittar på de här scenarierna då, som jag tycker Vi måste knyta an till världens viktigaste marknad, det vill säga räntemarknaden. Skulle vi få en lugnare ränteutveckling här, inte en kraftigt en nedgång i räntan, men att den i alla fall lugnar ner sig lite här kring det här motståndet runt 2% i tian, och det är väl runt 1,7 i femman. Då tror jag att vi kan få ett bredare risk-on-rally där både growth och value ska upp här framåt. Däremot så om räntorna fortsätter rakt upp och tar ut de här motstånden, då tror jag att det blir jättesvårt för growth och tech att komma tillbaka. Då tror jag att råvaruracet fortsätter. Jag tror att även om banker faktiskt har tagit stryk här sista dagarna, så tittar du på industrials, tittar du på XLB materials, tittar du på energi XLE, tittar du på Australien men även Europa, Kina som har börjat förbättras kraftigt, koppan, finns mycket av de här inflationsdrivna tradesen som faktiskt är på väg att bryta ut. Så jag tror att vi måste hålla ganska rejäl koll på räntemarknaden som alltid. Mindre bry sig om vad Fed säger, mer titta på hur räntorna handlas. Så kan vi lugna ner oss lite i räntorna, bra för allting skulle jag säga på kort sikt, någon månad på månader. Drar räntorna rakt upp igenom de här motstånden, då är det fortsatt boomer rally on, och jag tror growth kommer fortsätta tappa. Gör vi en väldigt snabb reversal ner här, och det är väl det som jag ser som det farligaste för hela börsklimatet. Jag tycker inte det är det troligaste scenariot, men jag tycker ändå att det är ett scenario vi måste ha med. La upp en post på Twitter här om det, så vi kan vända på de här obligationerna, inte titta i räntan utan istället titta på obligationerna, och då har du TLT och IEF. TLT är 20-åringen och IEF är 7- och 10-åringar. Om de skulle börja vända upp här nu kraftigt vid sina stöd, 112 i IEF och det är väl 141 i TLT, det skulle vara ett riktigt risk-off-scenario för mig. Då kommer vi se dels hela value-boomer-traden sälja av, olja kommer börja gå ner, råvaror kommer börja gå ner. Du kommer se ett riktigt risk-off-move. Jag tror small cap som dansar på lägsta nivåer nu sen 2021 bryter den ner där. Det finns några sådana grejer som vi absolut inte vill se. S&P under 4500. Det var den där viktiga stödet från slutet av året. Det är ett riktigt, riktigt dåligt scenario. Men jag tror inte att det är det som är mest sannolikt. Utan det är snarare lugna ner sig i räntorna nu och få ett bredare risk-on-rally. Alternativt räntor fortsätter upp, och då är det boomer-traden som fortsätter.
Ja, får jag gissa vad jag tycker mig själv se i graferna? Så tidigare har jag haft ett target där jag på 2-2,30 Q1, Q2 2022. Och det har vi pratat om liksom sen vi startade podden förra våren. Vi närmar oss där. Jag tycker dock att det ser ut, om man tittar i dagsgrafen, tycker att det ser ut som 10-åringen börjar bli rätt klar på uppsidan här på 1,9. Däremot behöver det inte betyda att det ska vända rakt ner under liksom 1,5 och så igen, utan det är väl ganska troligt att vi kommer in lika ungefär som vi var där i mars-april förra året. Vi hade ett par månader med ganska slagig handel i det här som en del av ett toppbygge. Jag tror att
just det.
Jag la upp en graf på, och jag är också, det kommer ju de som vi ser i hela liksom, jag tillhör ju den, en av dem som du inte riktigt gillar att lägga ut lite prognoser för helåret och sådär, men och då ska vi ha nästa botten i långräntan, ska ju vara 4-årsbotten, och det är 2024. I min värld är inte alls omöjligt att vi kommer ner mot så här 0,5% igen. Det är dock inte något så här risk on scenario som du påstår, eller som du själv säger, utan jag tror ju att vi är inne på, vi har liksom 2-3 månader kvar på hela value cykliska traden. Bankerna tror jag är väldigt nära en topp generellt, och tyckte man såg det även i både JP Morgan och Goldman Sachs rapporter här. Kom ju ner ganska bra på rapporterna de sista dagarna. Och det visar ju på lägre tradingintäkter, sämre drag i investment banking-delen. Framförallt på equity-sidan, highlighter Goldman. Och sen framförallt otroligt ökade kostnader för att behålla sin key personnel. Och jag tror vi kommer se liknande grejer i svenska banken. Och svenska bankerna till mångt och mycket då, framförallt Handelsbanken, har ju otroligt stora IT-kostnader att ta här framöver också. Så jag tror att banksektorn generellt efter de här uppgångarna vi har haft, framförallt bra start på året, ja, jag tror att den börjar bli ganska klar. Sen har de ju väldigt fina utdelningar, så att även bankerna brukar faktiskt hålla fram till liksom utdelningssäsong. Men jag tror att det är ganska liksom översen för den delen. Men behöver inte ske riktigt här och nu då. Det som är intressant, vi pratade lite Kina innan podden, och det som är intressant är ju att vi har ju de två supernationerna i världen står ju verkligen på två olika vågskålar. Vi har PBOC som har senast nu i veckan kommit räntesänkning, som vi har spekulerat i att man borde göra. Medan vi har Fed då som precis ska börja sin hiking cycle här. Och det ser vi ju vart flödena går i marknaden. Folk vill ju vara där det finns, där det blir lättare stimulanspolitik, och det ser man inte minst på Kina i år här. Väldigt bra, otroligt bra relativ performance mot USA, men även absolut har det ju gått riktigt, riktigt bra där. Och det ser ju hela Kina-traden, tycker jag, ser, liksom du ser fortfarande riktigt bra ut för
Nej, men kolla starten här. Jag köpte ju Hongkong, HSI och Emerging Markets lite bredare, ETF, och det går ju bra liksom, medan USA blir slaktat. Och jag menar, dollarn, nu stärktes dollarn igår, men jag tror fortfarande att vi kan ha en vändning ner i dollarn här. Jag är ju lång pund mot dollar, den ser fortfarande bra ut. Vad är det som säger att vi inte kan få en rejäl outperformance av Kina och resten av världen kontra USA? Det har börjat så nu, och vi har haft perioder, kan det vara 2004, 2006, 2007 där, eller var väl, liksom, vi har haft perioder där emerging markets har presterat mycket, mycket bättre än vad USA gör.
Ja, det såg du ju förra året.
Ta över något världsherravälde, det är ju bara liksom att en rotation in mot det som... Jag menar, vi vet ju hur dåligt Kina gick förra året.
Ja.
Och man försökte vilja se en botten, och liksom USA bara fortsatte tuggade på. Liksom. Så att, vad är det som säger att den trenden inte kan hålla på ett tag till?
Nej,
det har ju verkligen varit, sentimentsmässigt har ju verkligen Kina varit i botten. Det har vi pratat om. Nu börjar vi även se bottnar i pris. Och den kombinationen är ju fantastisk, såklart, om man gillar bra risk-reward.
Ja, nej, vi behåller vår Kina-expo ett par månader till. Tycker det känns... Det finns ingen anledning att dra ner Kina här. Snarare tvärtom.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nej, och sen annars så börjar ju faktiskt svenska rapportsäsongen smyga igång lite imorgon. Det är ju, eller vi hade EQT idag, men imorgon kommer ju Sandvik som först ut i svensk verkstad. Och som alltid blir det otroligt intressant. Sen kommer det dröja ett par dagar innan resten kommer. Och framförallt i mitten av februari som den stora merparten av bolagen rapporterar på Stockholmsbörsen.
Jag tror man kan köpa, jag tror man kan vara lång OMX över 2300-2250 utan att det kommer börja bli för blodigt alltså.
No, det, just i OMX faktiskt, till skillnad från kanske Europa på den delen, men OMX hade ju faktiskt upp till toppen här vid nyår, så hade vi ju en väldigt stark impuls. Så vi fick ju nästan en så kallad RSI Extreme där. Det var inga svaghetstecken i det rallyt upp. Visst, låga volymer som alltid mellan dagarna, men prismässigt en väldigt stark uppgång. Och jag tror ju, jag skulle faktiskt bli, det största, det jag skulle bli mest förvånad över överhuvudtaget, det är om börserna redan har toppat. Jag tror att Nasdaq har nog toppat. Den har nog gjort sin stora topp där borta i november. Men jag skulle bli förvånad om vi inte ser i alla fall en marginellt ny högsta på S&P. En högre högsta på OMX och en högre högsta i Europa fram i mer längre in i Q1 här.
Nej, men börser toppar inte när alla pratar om det. Det är inte så. Jag kan lyfta fram det igen. Vi körde en liten sån här kortsiktig, eller vi körde en sån Twitter live grej där du var sjuk, men kom in en snabbis förra veckan. Och som jag sa då, liksom sentimentet just nu är alltså tvärt emot hur det var i januari 2020, då alla var bullish, men market internals visade på stor risk med nedåtgående räntor, nedåtgående banker, nedåtgående råvaror. Det är jättestor skillnad på sentimentet. Och så på det då så får du ändå globala datapunkter. Okej, inte nu jättetilt med USA tech growth. Det har inte sett bra ut i början av året. Men mycket annat ser helt okej ut. Och vissa saker ser faktiskt ut att bryta upp mot nya högsta. Jag menar, många index i Europa som ser, Eurostox håller upp bra här. Bonden går upp över nollan nu. Något annat jag pratat om mycket. Liksom, det är inte ett totalt risk-off move. Det är inte så det ser ut. Det är inte så det har sett ut historiskt. Tar du till exempel SPY mot TLT, alltså S&P 500 mot TLT. Även om S&P 500 har tappat här på slutet, så har ju TLT tappat mer. Så den liksom relationen stödjer fortfarande ett positivt aktieklimat.
Mm.
Så ja.
Nej,
vi får ju aldrig några binära signaler liksom. Men lägger jag bevisen här nu, har det varit blodigt i tech och growth? Ja. Har USA-koncentration varit tufft? Ja. Men det är ju fortfarande saker som handlas högt eller går upp mot nya högsta. Och, jag menar, det, så att ja. Jag tror inte heller toppen kommer här. Jag ser inte alls det just nu.
Nej,
även om vi måste kunna ställa om, såklart.
Ja, men som sagt, jag skulle bli mycket förvånad om vi inte har en bättre resa liksom innan en större topp, som någon form av last array här. Det som jag saknar egentligen, som jag nämnde, det är ju att
panikvolymen där.
Ja, någon riktig så här panikdag i USA liksom. Och VIXen spike i och för sig en del igår, men lite mer panik liksom. Därför det är mycket rotationen generellt som har speglat den här liksom rekylen, och skulle vilja se någon lite mer panik. Möjligtvis worst case att vi kan komma ner på 200 dagars på S&P. Nasdaq-terminen handlar precis nu på 200 dagars. Har inte brytit under den sen coronakraschen, mitt i coronakraschen. Det är klart att skulle det ske nu, det är typ nu i dagarna, så är det klart att då finns det förmodligen en potentiell ett par procent till på nedsidan, som jag tror snarare är ett köpläge än att man ska liksom vara säljare på det. Nej, jag skulle tro att adderar man inte, sen kan det liksom, visst det kan finnas liksom 2-3% på nedsidan, det måste man alltid ha med i beaktning, men adderar man inte risk liksom på den här nedgången vi har nu generellt, då tror inte jag man kommer addera någon risk överhuvudtaget i Q1 överhuvudtaget, för att jag tror att det är väldigt nära i tid i alla fall en vändning liksom. Sen får man vara beredd på att köpa mer om det liksom skulle bli en öppen dammlucka i USA någon kväll här igen då, men... We'll be right back. Jo, jag har med senaste Bank of America Fund Manager Survey för januari som kom ut igår. Det vi kan säga där, det har ändå hänt en del. Kassapositionerna är ner marginellt sen december. Det var ju ingen bullish läsning i december heller, ska vi komma ihåg då. Det var ju ganska, börserna i USA föll ju, framförallt i USA och även här hemma föll ju kraftigt under början av december, så att det var ju ingen bullish reading i den heller då. Men kassapositionerna nu är uppe på 5% av de här globala allokeringsmandaten som är svarande i den här enkäten. Och det är uppe i Bofas egna så här contrarian buy-zon då. Då brukar vi ha en positiv utveckling kommande månader när vi ser den typen av höga kassor då. De är uppe på 5,1 i december och nu är nere på 5 då. Så det är ingen större skillnad där. Det som är annars, många har ju viktat om till liksom value cyclist commodity traden enligt den här då. Man har även skiftat från credits, alltså räntesidan, till commodities. Man har skiftat då från tillväxt till value, från tech till banker. Men inte liksom lämnat aktievikterna liksom överhuvudtaget, utan man är fortfarande underviktade bonds och överviktade aktier. Så att det är samma bild vi har sett tidigare. Endast 6% av de svarande säger att covid är en stor tail risk, vilket ja, både du och jag också kan skriva under på, antar jag.
Yes.
Och man säger att den stora faran är centralbankerna. Totalt sett väntar sig de svarande 3 räntehöjningar under 2022 från Fed. Det är högsta förväntningen sedan december 2018. Och man förväntar sig också en flackare yieldkurva härifrån då. Annars bankerna då, övervikten i bank, högsta sedan oktober 2017. Ser vi också i graferna. Banker har ju, som vi nämnde i början här, handlat på väldigt fint både under förra året och även starten i år då. Intressant, som jag inte riktigt tycker man ser i alla fall i de långa graferna, det är ju att övervikten i tech är den lägsta sedan december 2008. Vilket är då,
ja, men ja,
det är väl den som, alltså, sticker men ut kan man säga.
Ja, alltså så här, kan det vara så i typ professionella money managers som den här liksom kollar på? Ja, kanske, men jag vågar påstå att det absolut inte är så i den breda marknaden. För det är väl fortfarande så att tech är väl mest crowded traden?
Ja, det är ju nästa fråga, vilket som är mest crowded trade, och det är ju fortfarande long US tech, och det har ju egentligen varit under väldigt lång tid då. Men man säger själva att man och det, den frågan är med, vad tror du är den mest crowded traden? Ja, där svarar man då på att det är long US tech, men samtliga då aggregatet i enkäten svarar då samtidigt att så här liten övervikt i tech har vi inte haft sedan december 2008 då. Så att ja, det är lite intressant, men det är...
Ja, jag vet fan, man får nog ta det där lite med en nypa salt ändå. Sen också, du såg ju där att de största inflödena till råvaror, jag menar, när jag kollar på ETF-flöden så är det ju fortfarande den liksom, det är så extremt underägde fortfarande råvaror. Och jag menar, många hus tar ju bort sina ens möjligheter att ligga i råvaror och hela ESG-trenden och allting, så att man får då fundera på vilka det är som de här faktiskt tittar på och hur stor del det är av den totala kakan. Jag har svårt att se att råvaror har blivit en crowded trade här. Och att tech plötsligt har...
Nej, men det man kan säga är ju att hela det som vi har pratat om hela året, det här med in i value cyclist, den traden har i alla fall fått ordentligt med kött på bena, även om jag tror att value kommer fortsätta, relationen mot growth kommer fortsätta komma ner, det vill säga value outperforma growth. Jag tror att vi kommer in i ett läge här lite senare i Q1 eller början av Q2 där båda börjar gå ner, men där du fortfarande kan tjäna pengar emellan då, för att value-bolagen just det. Står sig bättre än, men det gör ju också att börserna som helhet kommer komma ner kraftigt då.
Men du, och där tror jag, men så vi förtydligar det ändå, både du och jag, eller du och jag tror ju kanske inte att det bör hända nu, utan snarare att vi bör ha ett bredare, ja, om vi går tillbaka då, ett bredare risk-on rally här kommande veckor.
Ja, det stämmer ju. Ja. Precis, ja. Det har kommit ner så
pass. Vad ska vi köpa då? Här. Vad ska vi köpa om growth och tillväxt vänder upp? Jag tittar på Espo, e-sport och videogaming. ETF som handlas vid viktiga stöd, och har IBB, biotech som handlas vid viktiga stöd, tidigare motstånd från 2015-2016. Du kan kolla på small cap ETFen, IVM borde vända upp här om growth kan hitta lite fotfäste. Det finns ju ändå saker som är rejält utbombat, som dansar på linjen, men som om vi får en vändning här så kan det ju på kort sikt vara ganska trevlig uppsida.
Ja, jag tror att det är där man får, alltså som en trade, så är det där man får vara inne och leta det som har satt sig liksom 25% på 18 dagar. Därför där borde du kunna göra rätt många procent på uppsidan när rotationen kommer tillbaka. Det ser vi redan, många enskilda papper idag i Sverige här studsar ju faktiskt riktigt fint redan nu initialt här. När jag har köpt bland enskilda aktier då som en studs för ett par veckor. Jag har köpt Getinge, jag har köpt Sedana, är ju en aktie som har kommit ner så här 28% var man ner, 25%. Sedana köpte jag igår, Hexatronic har petat in lite i, den är en sån där darling på stan, men är också en aktie som har satt sig närmare 30% i år. Lite de här norska med tech-casen, typ Caracent och så vidare. Photocure har också kommit ner bra, köper lite av de namnen, och sen så generellt det kan man väl säga, det som jag gjorde förra onsdagen, vi hade en ganska bra sluts där i början på förra veckan innan vi har kommit ner igen då, det är att jag tyckte ju att hela den här liksom bank verkstadstraden och så har ju gått så otroligt starkt jämfört med mycket annat, så att jag sålde egentligen alla de styckepapperna och spelar nu istället, dragit in risken lite på så sätt att jag spelar mer med ren indexexponering, och sen petar in i de här bolagen då som har kommit ner ordentligt istället då.
Just det.
Sen har vi på, jag menar, sen jag och kollegan snackade innan nyår där om vi skulle stänga alla våra calls, för det hade ju gått så otroligt starkt. Vi stängde hela lådan på klar all time high där vid nyår. Men samtidigt sa jag så här, vi tror inte att liksom den ultimata toppen inne borde finnas mer varmluft kvar, men å andra sidan när det kommer ner då, men mycket har ju satt sig, OMX är inte så mycket, i och för sig 3,5% i år, men OMX SPY breda Stockholmsbörsen med dagens uppgång på 0,6 är ju faktiskt den ner 7,4 i år, det är en ordentlig siffra alltså. Det är en årsavkastning mer eller mindre som har blåst ut där på 3 veckor. Så det vi gör nu är att vi kikar på, callsen har ju då, mycket av dem har ju brunnit upp i värde som har straffat performancen i år. Däremot så är det många av dem som ligger kvar med lösen i liksom mars-april. Eller samtliga ligger kvar, vi har stängt våra, vi hade några puttar på S&P, eller förlåt på Nasdaq. Stängde vi i mitten av förra veckan, så slapp jag med på den här sista riktiga köra neråt. Jag tror det kommer ner nästan 4% faktiskt på Nasdaq sedan dess. Och det vi gör nu är att vi kikar på och addera optioner här idag. Vi ställer säljoption på S&P, lösen i maj. Det är på 10% nedsida, 90 put. För den får man 2%. Då har du 12% kudde från dagens nivå. Det är ganska mycket. Det är ner på 4100 nivån. Och för de premien då så köper vi calls då till 107 calls. Alltså 7% uppsida då till maj. Så att väldigt bred liksom strategi då.
Men just det. Där, spännande.
Där. Ja, så vi håller på att laborera lite sådär då. För att vi tror att vi är ganska nära en vändning då. I tid om inte
annat. Ja, men jag kan väl återupprepa. Det är ju så länge sedan vi såg. Så att det har ju faktiskt hänt en del. Jag har ju gått från... vad är det? Ganska lite allokerat där 20 december till var väl en 30% av boken långt till nu 70. Mm. Men det är ju framförallt har det varit i, mycket köptes där i efter den botten i slutet av december. Då var det framförallt base metals, agriculturals, materials. Ja, Kina nämnde jag, emerging markets nämnde jag. Så det är väl pund mot dollar och sådär. Tagit in ett litet tech-bet här på slutet nu. Consumer discretionary. Mm. Som ändå tycker jag har hållit ihop ganska bra i den här bäsen. Titta på att öka den lite om det vänder upp här. Samma med de där som jag nämnde tidigare. Espo skulle jag lätt kunna tänka mig att köpa här om raset stannar upp. Även IBB Biotech skulle kunna funka. Sen är det Europa som jag fortsätter öka. Jag tycker det ser bra ut. Eurostox tycker jag ser ut att ha hållit det ihop här även på när jag har sålt av lite att ta igen. Jag kommer nog med stor sannolikhet att öka i Kina här i dagarna. Ser Hongkong upp en 0,8 idag. Liksom kopparn trycker på där jag har ökat både långkopparn och DBB basmetall ETF:en då, så att ja, det är nog inte alls omöjligt att jag blir har mer risk på än vad jag haft på väldigt länge här. Om det här faktiskt, om vi ser den här att räntor lugnar ner sig lite, alternativt räntor bryter rakt upp, då kommer jag öka på hela value boomer benen då. Mm. Så att vad skulle vara det där negativa scenariot, då skulle jag om vi börjar se en snabb vändning ner i räntan kraftigt, då kommer jag nu köpa både IF och TLT bonds som det tror jag kommer ge ett väldigt bra skydd om vi skulle få ett brett risk off i hela marknaden.
Ja,
jag tror inte som sagt att vi är där nu.
Nej, men
man skulle i och för sig ändå kunna smyga in lite.
Jag sa det igår om det, vilket man ska kika på. För jag tror att man kan börja smyga in i dem, liksom. Ta första ben. Liksom.
Ja, det enda med det är att så här, okay, Bund har precis gått över nollan. Kan gå ganska snabbt upp till 1% där.
Ja, det kan
tyska 10-åringen. Amerikanska 10-åringen, ja, nu nosar vi där på lite under 2. Får vi en riktig blowout? Pratade ju om 3% när vi satt här med Nikos i Östas. Så det kan gå snabbt upp till 3%.
Ja, det tror inte jag. Men jag såg en notis från Charlie McElliott igår på Nomura. Och blankningspositionerna i bonds är otroligt stora. Så man ska inte bli förvånad alltså om vi får... jag tror att det här FOMC-mötet nästa onsdag... jag tror lite det blir någon sån här reversal för långa räntor. Där det blir ganska kraftig liksom, ja. Short covering i bonds.
Ja. Men kan du få 2% i amerikanska 10-åringar? Jag menar, det är tror jag ändå många som uppskattar det så att säga. En safe haven och landa i liksom.
Ja, visst.
Det är högre än vad det varit på länge. Men återigen, det kan också dra på vidare. Så att jag tror att vi vill se lite hur det där spelar ut. Och än så länge, bara kolla in snabbt här nu på 10-åringen. Vad gör den? Det är ju inte så att... även om vi har... ja, alltså den är ner idag också. Så. Ja, det är sjukt intressanta nivåer. Jättespännande just nu i räntemarknaden. Och så koppan ser stark ut. Den är upp liksom 0,8 idag. Så kollar du på månadsgrafen. Så det ska inte mycket till för att det där ska... börja ralla ordentligt.
Nej, och förmodligen blir det väl så, lite som vi såg typ 2007 där hela liksom råvarutraden höll ju i sig längre än vad en hel del andra så här liksom value cykliskt gjorde. Det är ju mer sencykliskt i sin natur och De höll ju uppe ett par månader till, så att det är väl inte omöjligt. Alltså, vi har ju spekulerat att kopparn ska till 11 000 och det tycker jag inte alls är orimligt härifrån. Det är 10% uppsida ungefär, tycker jag känns ganska... För jag såg positioneringen i kopparn som var väldigt stretchad på uppsidan förra nyår, 2020-2021. Den har ju kommit ner kraftigt och priset har ju sedan dess egentligen stått och konsoliderat. Det har inte hänt så mycket i kopparn.
Visst.
Sista året egentligen.
Ja, den är på samma nivå nu som den var typ februari 2021. Så att,
ja.
Men med stigande bottnar och ett sentiment om positionering som har avtagit. Det är ju nice, såklart.
Sen ska man då komma ihåg att typ aktier som Boliden som jag ägt väldigt länge men som nu har sålt. Det är ju att exempelvis Boliden har ju gått liksom har ju lite frikopplat från kopparn sista månaderna. Den har ju gått rakt upp i nättaket medan kopparn har liksom visst har stigit lite grann, men på totalen är vi kvar på ganska liknande nivåer som har varit de senaste månaderna också. Så att ja, det är en del råvarurelaterade aktier har ju springit före sina råvaror med sig. Så jag tycker den börjar kännas,
ja, men det blir ju
sån här,
de får ju den typen av hävstång liksom,
ja,
när man har underliggande råvara med sig.
Jag tycker det finns gott liksom väldigt gott hopp om livet, inte minst nu efter att coronan verkar vara över för egen del, men även kursmässigt på börsen tror jag kommande veckor med möjligtvis någon form av last spike neråt här i närtid, så tror jag att det finns bra upplägg för ett ganska starkt, liksom, lite bredare rally där även liksom tech är med och drar här under februari-mars här.
Nej, det vore inte alls orimligt faktiskt.
Ja, så att, i övrigt har jag inte sådär liksom, jättemycket. Jag hoppas vara i studion nästa vecka.
Mm. Ja, men det funkade väl det här också. Men du, kul att du är på benen då och kunde köra. Tack som vanligt alla lyssnare. Kul, jag har fått frågor om paus då, så att vi kommer ju såklart försöka mata på här varje vecka under resten av året. Det är fortsatt kul att se att ni kommenterar och lyssnar och sådär. Det har varit ett kul år med podd.
Verkligen. Det har hänt mycket även förra året. Och i år lär väl hända desto mer.
Jag tror det. Du, vi ska väl runda av där tycker jag.
Ja, vi gör det, va?
Ja, grymt.
Jättebra.
Tack för idag.
Ja.
Tack för att ni lyssnade. Ta hand om er.
Ha
det gott, Bagge.
Tja. Detsamma. Tja. Hej.
Of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.